Da skal vi starte litt at nå timen her så skal dere få litt så praktiske eksempler. Vi har jo en studentassistent som har faktisk jobbet I industrien og har med seg litt erfaring fra å drive med lean arbeid I praksis. Og det jeg kan ikke la en sånn mulighet gå fra meg og bruke dem som har erfaring, for det de som har følt det på kroppen har gjerne en annen historie å fortelle enn vi som bare driver med teorien og har drevet bare med å utvikle ledere og den slags. Så, og Ericsson jo et velkjent konsern, I hvert fall I Sverige. Men vi har satt av 45 minutter.
Ja.
Vær så god.
Ja, tusen takk. Hører du meg? Ja. Ericsson da. I Borås. Jag började där 99. Fabriken här startade 1973. Då var det bygget där. Och det är cirka 5-6 000 kvadratmeter tror jag. Och så sen så har det efter vart lagts på moduler överallt. När jag begynte så var allt I princip produktionsytor. När jag slutade förra sommaren så var det produktion. Där var det maskinproduktion, alltså I maskiner, och så var det manuellt här. Sen var resten kontorsytor här. Kontorsytor och så höglager ankomst. Så det har hänt mycket med vad vi har tillverkat. När jag började så var det manuella processer. Vi satt och lödde med lödkolv. Nu är nästan allt automatiserat utom själva ihopskruvningen då. Men Lean då, var började det? Det började med ett besök på Flextronics I Kalifornien någonstans runt när jag började, runt sekelskiftet. Oh, gud vad gammalt det är. Millennieskiftet. Och då började man titta på TPM och 5S som man hade på Flextronics I Kalifornien. TPM är Total Production Maintenance, eller TPU som vi kallar det, totalt produktionsunderhåll. Och 5S, som man egentligen inte kallade det för då, utan vi sa TPM och det handlade egentligen då om golvmarkeringar. Det var ett fruktansvärt tejpande I golvet. Och sen så flyttade avdelningen och så skulle vi ta bort all tejpen. Lokalvårdarna var inte helt nöjda, kan vi säga. Men då har man olika typer. Jag vet att några har skrivit om TPM och har säkert dykt på det. Man har olika färger I golvet då. Där det är rött så är det farligt material då. Gult. Där får man inte vara för där ska det folk förflytta sig. Grönt. Där är kambanaria material I process. Inkommande material. Utgående material. Waste. Och rejected materials, alltså det vill säga saker och ting som inte fungerar helt enkelt, som vi måste kasta eller som ska repareras. Då. Sen så hade vi några till som bland annat då heter ESD som ni kanske har hört talas om, Electrostatic Discharge. Har ni skruvat ihop en dator någon gång så vet ni att helt plötsligt slutar den funka. För att ni har gnuggat er mot någonting och så blir det en liten elektrisk stöt som ni inte ens känner på 3-4 000 volt. När du känner stöten så är den på 8000 volt ungefär. Så. Syns den så är det 12000. Men det är så liten ampere så det gör ingenting. Men de små komponenterna går kaputt eller så blir de bara dåligare. Sen så har vi det här som jag tycker är fruktansvärt viktigt. För annars så blir det bara ingenting. Vi behöver ha en improvement process i bolaget. Olika grupper. I produktionen, där operatörerna är med. De träffas varje dag I 5-10 minuter och snackar om produktionen. Vad fungerar idag? Vad fungerar icke idag? Har vi några större problem? Ja, men det kan vara någon som är sjuk. Vi kan inte producera allt vi ska. Vi behöver ha in en ersättare, för exempel. Samtidigt så pratar man om större problem som kanske är återkommande. Och så kanske man då kommer få idéer för att lösa dem. Om det då är idéer som man inte kan genomföra själv så skickar man upp det till teknikforum. De går igenom idéerna och ser att nej men det här vet vi att det är en svårighet vi får leva med. Eller det är någonting vi ska lösa. Enten så skickar man ner det tillbaka till grupperna som får mandat för att genomföra det. Eller så genomför man det här då, utser någon form av projektledare eller bara någon som blir ansvarig för att genomföra det själv då. Beroende på storlek. Här så har du processforum och då är det om det är någonting i själva processen då. Och där ligger sitter processledare och kanske någon leder och så vidare då. Sen så har du ett chefsforum, rent ekonomiska frågor. Det är bara ledare som är med. Sen så har du, är det miljöfrågor eller säkerhetsfrågor eller arbetsmiljöfrågor då, så finns det forum och de är på fabriksnivå. Och sen så har du fabriksforum. Men då är det stort. Det är saker som kostar väldigt mycket pengar som ska dit. Är någon som har varit bort i något liknande förut? Nej. Spörsmål? Ja. Ja. Jag kan tänka mig det. Ja. Ja. Ja, det är bra. Mm. Huset. Linhuset. Är det någon som har skrivit om det? Då har vi det här. Ja, värderingar som du bygger ditt linhus på. Och grundförutsättningar. Och så har du det här då. Här så säger jag så här. Bygg ett eget hus. Du kan inte ta någon annans hus. Här ser du då. För just det här, alltså värderingarna, är olika från bedrift till bedrift. Och det är viktigt att man kommer underfund och lär känna sig i det här. För gör man inte det så blir det en karbonkopia och du kan inte rota det i personalen själv. Alltså för alla, jag kommer till det sen, alla måste vara med på lag. För om det är, inte alla är med, och då menar jag inte alla individer utan alla nivåer i organisationen. Chefen för bedriften måste vara med, teknikerna måste vara med, mellomledare måste vara med, operatörerna måste framförallt vara med. Är inte operatörerna med så blir det ingenting. Och då måste du få till att tycka att det här är en bra idé. Så lägg in dina egna värderingar i botten här. Alltså det var ett plaststöperi, de hade gjort om det till sitt eget och då hade de en bötta istället som de byggde det på. Så då hade de sina värderingar och så var det böttan och så var det handtaget längst upp då. Så det är viktigt att ha det, gör det till sitt eget, för annars så avstannar det. Det tar stopp. Och det har vi märkt också, för att vi byggde inte det från början. Och så försökte man implementera och så blev det ingenting. Och så fick man börja om från början. Så. Och det dyra, alltså det, antagligen kommer ni vara bort i det här också när ni väl kommer ut i yrkeslivet. Om det är så att ni hamnar på en bedrift som ska genomföra LIN. Eller införa. Sen så har vi 7 plus 1 typer av slösing. De har vi där. Här vill jag lägga fokus på. För jag tycker att de här 7 är rätt så uppenbara. Man förstår varför de är slösing. Men varför plus 1? Och det är det den där. Non-utilized talents. Talang, färdigheter, kunskaper. Och framförallt, den står inte med där i den här bilden. Kreativiteten hos medarbetarna. Och det är superviktigt att man får med. För de som jobbar i processen, det är de som ser hur den kan förbättras. Du har, precis att säga det här rätt, en ledare som inte jobbar var dag i verksamheten, han ser inte de vardagliga problemen. Han ser det på en övergripande nivå. Och som ledare, tekniker, processledare, så är det viktigt att man är lyhörd. Att man lyfter till operatörerna. För det är de som ser problemen. Och lyssna på idéerna. Och det är det som är så bra med den improvement process. Att du har en nivå där det förväntas att av operatörerna och alla att komma med idéer och lösningar. Och förslag på lösningar på problem. 3 bokstäver. VMS, SVM, VMS. Jag har skrivit fel. SVM. Jo, nej, det var riktigt. Nej. Sak samma. Det blir en jävla massa 3 bokstäver förkortningar. Det är lite grann min poäng. Jag har skrivit fel med vilja, säger vi. Men Det här är någonting som folk kommer skoja med er om. Och det kommer vara i kafferummet, i lunchrummet, så kommer jag, ja, är det där. Det är tre bokstäver igen. Ja, allting är tre bokstävers förkortningar. På Ericsson så var dessutom alla avdelningsbeteckningar tre bokstäver också. Så att det var, ja, det är väldigt mycket tre bokstävers förkortningar. Och ibland så visste man inte, ja, men vad är linförkortningar? Vad är standardförkortningar i branschen? Vad är våra egna hittepå-förkortningar som vi har? Så, men jag tänkte i alla fall titta lite grann extra på de här tre. Jag tycker att de är rätt så viktiga. Jag börjar med VMS och Andon. Visual Management System, det var några som hade gjort det. Det tycker jag var väldigt bra exempel. Visuell styrning av produktionen. Och så är det då, är det styrning eller rapportering? Där är det ju en hårfin forskel. Den behöver vara synlig och den behöver vara relevant. Sen så är det väldigt ofta som, ja, men nu har vi tavlor. Så nu är vi lean. Så det är väldigt ofta som man hör det på bedrifter när man är på besök. Och så tror jag att jag har lite exempel här. Här har vi en typisk exempel på en tavla. Det har ett manuellt system. Och här skriver de då upp vad har vi gjort idag om man har några problem. Det är oftast runt sådana här tavlor som man samlas på sitt sånt dagliga improvement process-möte. Och så sen så kan de ju se ut sådär också. Är det här visuellt? Säger ni?
Du må vel skjønne hva er det de tallene står for da?
Ja.
Så uten opplæring så skjønner du ikke tavlene, så du ikke helt intuitive.
Precis. Det här är ju, du må nog nästan jobba här och vara utdannad och veta vad detta är för någonting för att se det. Sen så finns det ju väldigt tydliga exempel på att ja, men det är en grön lampa på ett område, ja, men då vet man att det fungerar då. Men här är det ju mer, misstänker att de mäter takt och så sen så tror jag att de har lite kvalitetssiffror. Så är de här röda, förstår man, ja, men här är någonting som är fel och så minus 74 där. Jag är inte helt i orden. Men annars så, det här minner ganska mycket om, det här är bilindustrin så mycket automatiserat. Och då har man även automatiserat tavlorna. Men det är ju en fråga om kostnad. Har man dyra produkter har man stor intjäning och då kan det vara lämpligt.
Hvordan gjorde det Ericsson? Var det manuella tavlor eller har det elektroniska tavlor eller hvordan gick det fram?
Vi har nästan bara manuella tavlor. Eller vi har bara manuella tavlor, men vi har den typen av lampor på våra maskiner. Och då lyser den grön när den kör. Och så sen så lyser den orange när det är dags att fylla på nya komponenter. Och då sitter sådana komponentrullar, jag vet inte om ni har sett dem. I gamla dagar när man hade bioapparater. Det är precis samma rullar i elektronikproduktionen. Och då sitter det komponenter på ett streck och då matar man i sådana. Och så splicear man ihop dem. Och då är det helt enkelt, lyser den orange så är det dags. Lyser den rött så har det tagit stopp. Antingen att maskinen har stoppat på grund av materialbrist eller på grund av att någonting är fel. Så det är den som är automatiserad. Eller så har allting varit helt manuellt. Och det är delvis för att folk ska ha en... För då kommer folk till tavlan. Om man tittar på den där så blir du lätt blind. Du ser den men du ser den inte. Du går förbi den och så är den där. Men du tittar inte på vad det står på den. Så är det någonting som inte ändrar sig tillräckligt mycket så blir du hemmablind. Så det är viktigt att man faktiskt träffas vid tavlan lite då. Så där kan det också se ut då. Som du kanske har på en plats då. För att baka samman det. Vi ser. Det var något mer om det så att säga. Det tror jag inte. Sen så har vi den. Pratade om change management. Alltså du ska få alla på att spela på lag. Det är lite svårt att säga alla. Här är en normalfördelningskurva som ni känner igen. Och den här kan man få representera folk i allmänhet och deras, vad heter det? På de flesta förlag, inte alla informella ledare behöver du titta på. Det var egentligen den. Vem är ändringsvillig? Det är den jag egentligen sa fram till ordning. Här nere så har du de personerna som väntar utanför Apple-shoppen för att i 2 dygn för att få tag på den nya iPhonen. Sen så har du de som, ja men jag köper den första veckan den ute. Sen så har de här så, ja men den är ju okej. Sen så här någonstans så är det, ja men alla andra har ju det. Så. Medan här borta har du de här som fortfarande har fast telefon hemma. Alltså de vill inte ändra sig. Och de finns. Och de finns i alla organisationer och på alla nivåer. Du vill däremot inte att ledaren för hela bedriften ska vara här. För den bedriften klarar sig inte. Men jag ser det på ledningsgrupper där du har bara chefer. Så är det alltid någon som är här. Han är antagligen här när han är i sin egen grupp. Men han har en annan roll i ledningsgruppen. Och där kanske han är lite sån bromskloss då. Så titta på hur fördelningen, alltså det är psykologi, om man ska genomföra förändringar överhuvudtaget, så befinner sig alla här. Fokusera på, de här behöver man inte fokusera på, de vill. Hela tiden. Åh, roligt, roligt, nu kör vi. Får du med de här, så kommer resten till dit utav bara farten. Så, det går automatiskt. Så. Och de flesta på lag, titta vilka som är informella ledare. För det finns alltid någon i en grupp som du ser är den som bestämmer, men som inte är chef. Jag vet inte riktigt vad forskellen på ledare är, väl egentligen chef på norsk. Jag har lite så, men på svensk i alla fall, en chef är den som är ledare. Sen så en ledare är en som leder, men han är inte nödvändigtvis den som har mandaten och chefsmandatet då. Så jag tycker att det är en viktig forskel att se då. Men den här, tänk på det när ni ska genomföra förändringar, om ni är projektledare eller om ni är processledare. Alltså, leda utan att vara chef kan vara väldigt vanskligt.
Upplevde du någon situationer hvor du merket at der var det lett å få en endring, og når du opplevde en motstand, og det gjerne det siste du lærer mest av da?
Ja, egentligen när det er svårt å få igjennom en endring, så er det ju i början så var det väldigt svårt, for då var det en klassisk bedrift. Allting var som det alltid hade varit. Men när jag väl blev processledare, och det var hela kulturen inom hela bedriften var att allting förändrade sig hela tiden. Så, sen så fanns det någon jobbig som var här hela tiden och som motverkade. Men det var bara, lyssna inte på honom. Lyssna på alla andra. För då till sist så får du med dem här också. Så. Men jag har ett bra exempel på när det var lätt. Det var det så ofta. Så att det är svårt. Jag kan ta ett där det var väldigt svårt. Vi hade egentligen 2 stycken lager. Ett low-touch flow-lager som där kunden egentligen bara brukade en webbshop och beställde saker. Där hade då, det var vissa kunder som fick tillgång till den här webbshoppen. Och det var ifall de beställde hyppig, små kvantiteter, bra betalningsevnen, alltså vi pratar europeiska kunder, alltså inom EU, alltså det går lätt, behöver inte göra tulldokument och så vidare, så utan det var bara att skicka ut fort. Och det var ju egentligen vårt linflöde då. Men i vårt datasystem så gick det inte att ha de 2 lagren, för de andra lagret behövde ju då leverera till Indonesien eller Ryssland, och när vi levererade till Ryssland så beställde de och beställde och beställde och beställde, och så sen så kom det 17 trailers samtidigt och skulle plocka upp alltihopa. Då var det lite fullt på lagret då. Men de 2 lagren måste ju skötas på 2 helt olika sätt. Det ena är har vi saker på lager och det andra är det mer make to order. Och jag ville få ihop de här två lagren. Och den processen för att få ihop de två var väldigt, väldigt vansklig. Jag lyckades då till sist att få igenom en... jag byggde först ett makro i Excel och i samband med SAP som då kunde göra flytten emellan. För det ena lagret beställde från det andra för att lägga på lager då. Så då var det varje sån beställning så var det... Ja, det var inte low touch flow om man säger så. Det var 10 touch flow. Så det var varje lager så var det vi måste plocka ut det och göra förflyttningen i datasystemet och så flytta in det på en annan pallplats i samma lager. Och det var ju det tar fruktansvärt lång tid. Så det jag gjorde det var att göra ett första hjälpenförband kan man nästan säga där jag lät i alla fall dataprocesserna bli automatiserade så att du bara behövde flytta pallen och göra en transaktion i datasystemet istället för 5 då, som det var. Och det sparade vi 500-600 000 på årligen. Men det tog väldigt, väldigt lång tid och jag tror att det tog ett år för mig att få igenom det här för jag ville ju då få en ordentlig mjukvarulösning på det. Så då var jag tvungen att äska tid hos mjukvaruutveckling som är en egen avdelning som bara gör sån typ gör nya datasystem och uppgraderar datasystemen. Men inte SAP. För det måste vi skicka till Indien på IBM som ska göra de ändringarna. Då. Så förstår man alltså, när det är stora bedrifter så allting tar väldigt, väldigt lång tid. Och sen så finns det vissa saker som snackar man med rätt kille så vet han att nej, men jag behöver bara klicka ur den boxen i SAP så är det löst. Så. Men sen när jag... lagom till jag hade slutat på den tjänsten så gjorde man om hela SAP och löste alltihopa så att det kunde vara på samma lager med allokerat saldo istället. Vilket var väldigt skönt. Det var något jag hade slått för väldigt, väldigt länge. Men, och det tog väldigt lång tid. Det är ett exempel. Men jag ska egentligen bara dra upp de dåliga sakerna men det är väl lätt hänt. Kaizen workshops, en annan sak. Motivation, alltså vi kan ju berätta lite grann, vi har inte gått igenom vad Kaizen workshops är. Kaizen workshops är när man har ett specifikt problem som har varit väldigt jobbigt på, det kan vara på en avdelning eller på hela fabriken, eller så, men det bör vara begränsat. Och så sätter man samman en grupp med folk från alla berörda delar. Som under 2-3 dagar. Deras uppgift är att isolera problemet, hitta rotorsaken, lösa problemet på 3 dagar. Otroligt jobbigt. Men otroligt bra och nyttigt och lärorikt. För att hålla en sån. Motivationen. Och det här är en motivationskurva. Här någonstans är folk i början. Sen säger så här, ja men vi ska göra detta. Fast det var så bra, vi får lösning på problemet. Sen så börjar man titta lite djupare och så blir det så här, det är ju skitsvårt, det är vanskligt. Och så sen så här någonstans när man är rock bottom så börjar man ju liksom börja komma på idéer och sen så börjar man komma uppåt och så till sist efter 3 dagar är man här. Problemet är, när man håller en sån här, din kurva är inte här, din kurva går ju här. För du blev informerad långt tidigare än de som ska genomföra den. Och därför är det viktigt med fake it till you make it. Låtsas som att du har motivationen uppe. För om du börjar se sliten ut. Då får du inte med de andra. Så. Den är att känna sig själv. När du håller en sån här. Och är du deltagare i en sån här. Stötta den som håller den. För vet man om den. Så är det mycket, mycket lättare att hantera sig själv i den här. Situation. Men ibland är det väldigt, väldigt vanskligt. VSM. Value Stream Mapping kontra värdeflödesanalys. Alla de synliga flaskhalsar i grund och botten. Här är också, vem ska vara med då? Vad säger ni, vad tycker ni, vad skulle ni se som var viktigt att ha med i en sån här grupp? Som ska göra en värdeförutskattning.
Kan du förklara kort, vad är en värdeströmsanalys?
Ja. Det kan jag. Du tar egentligen, du begränsar, egentligen så ska den vara brygga till brygga. Alltså gods in till gods ut. Man kan begränsa den till att liksom ha några processer då. Men då är det egentligen du börjar och börjar kartlägga hela processen och alla delprocesser. För du har en supplier här och så har du material som kommer in till process A. Och så tittar du då på hur lång tid tar processen. Hur länge håller den på? Vad är det för arbetstider? Och så har du cykeltid. Och så har du ställtid. Två skift står det där, ja, precis. Och hur mycket tid i processen som finns tillgänglig då. Sen så ska du visa vad alla buffertar är. Och så ska du, är det dragande eller tryckande flöde, push-pull. Och så fortsätter du för process för process. De här trekanterna är ju då buffertar eller lager. Och då ska du då helt enkelt titta på hur många finns det i lager då. Och då får du då här till sist så får du fram en ledtid. 14 dagar står det där. Och en processtid, 585 sekunder. Det här är inte ovanligt att se. Alltså, det var väldigt, väldigt dålig heter det? Värdeflödeseffektivitet heter det. Flödeseffektivitet säger jag, ska det heta. Men här ser du då här till exempel som har 4 dagars buffert. Trängs det. Och det kan du ju göra om man har dålig kvalitet i någon av processerna för exempel. Eller om det är långa transporter emellan. Sen så ska du även då kartlägga informationsflödena från kund till production control till supplier. Och det här kan vara väldigt, väldigt avancerat och väldigt, väldigt vanskligt. Ja. Där, ja. Till customer. Just det här är bara ett exempel som jag har snott. Men alltså det här förstår inte jag. Det här är nog inte jättenormalt. Alltså det beror nog lite grann på. Vi skulle nog säga på Ericsson så skulle nog säga att ja, vi får in och nu nästan in dagliga leveranser in. Vi skickar ut dagligen också, men vi levererar ut ofta till projekt. Vi ska bygga ut ett 4G-nät i Kazakstan. Och då ska de ha en väldigt massa saker samtidigt. Och då blir det stora leveranser ut. Det är nog, man är sig själv närmast. Så jag tror att väldigt många bedrifter är lite väl hårda mot sina leverantörer kontra vad de är mot sina kunder. Alltså att man har väldigt bra styrning på det här och väldigt halabaloo här borta. Så. Och det här är ju ett sånt, det här är ju någonting som man då i en värdeflödeskartläggning kommer kunna upptäcka. För du ser ju du kan ju se att nej, men efter det här så har vi 3 dagars buffert efter produktion till skeppning. Då tycker jag att den där ser väldigt, väldigt konstigt ut. Så det borde vara dagligen om du bara har 3 dagars buffert. Men en sak till när man gör den här, det är att du har, det är rätt så många som har gjort den här Six Thinking Hats, va? Som vi hade, några av oss hade den till i hösten. Alltså alla som går med i gruppen har en specifik roll. Alltså en ska se efter möjligheter, en ser efter trusler, en ser efter, en ska räkna data. Alltså typ så här, ja, men min uppgift är att räkna hur många det är i buffert. Eller klocka, alltså tajma cykeltider. Och så vidare då. Och då har du olika små post-it-lappar. En gul där datan är, en grön för möjligheter, en röd för trusler. Och så sätter du upp dem och så har du en sånt litet ark för varje process då. Så det är ju för att synliggöra problem och flaskhalsar. Och då, vilka ska man ha med då? Ja. De där har inte för många med. Framförallt inte om du har en väldigt stor process. Och att du har brygga till brygga. För då är det ingen som vet något. Tekniker, samma sak där. Och de kan bli väldigt tekniska. Försök ha ett fokus här. Operatörer. Han kan vara med som gammelsmurf, mentor, rådgivare. Och så din roll som håller planläggningen. Och här är det också en sån, ofta när man har sånt här så är du inte expert. Det är det de här som är. Så lyssna, var lyhörd, säg att du inte vet för att bygga upp förtroende. Vi snackar om det här i projektstyrning, har några av er. Pratade vi om det också. Är man ny, lyssna först. Och sen så när man har byggt upp förtroendet, då kan man säga, och det här är det som jag är bra på. Och så tar man hand om det. För de är de som kan processerna. Och så sen så bakar man upp det och hjälper dem att se helheten. För det är oftast är det som är problemet. Att de här personerna här ser inte helheten. Och det är det som det här hjälper till med att se dem. Så, hemmablind helt enkelt. Och då finns det ett väldigt, väldigt bra verktyg här. ECRS. Som då är Eliminate. Eller vi kan ta ECRS. När man har gjort processkartläggningen och har alla processerna i räckeföljde så kan man tänka på det här viset. Och då är det Eliminate. Vilka processer kan tas bort? Vilka kan man kombinera? Vilka kan man byta ordning på? Och vilka kan man förenkla? Varför i den ordningen? I den räckeföljden? Ingen? Ja. Yes, precis. Helt riktigt. Vi vill inte förenkla någonting som du sen kommer på att du kan ta bort. What? Nu händer det ingenting. Vad sa du? Ja. Och då ska man egentligen ställa sig en fråga i varje processsteg då. Varför gör vi det? Vad gör vi? Var gör vi det? När gör vi det? Vem gör det? Och hur gör vi det? Är ni med på hur det förstår ni det? Eller? Men den viktigaste frågan är ju det, varför. Och det är ju det som egentligen svarar på, kan vi ta bort processsteget. Men nu tänkte jag att vi ska göra en liten övning. Men ni ska få tänka själva. Sven kommer alltid 10 minuter sent på jobb. Eller nej, 14 menar jag. Han ska vara på jobb klockan 8. Han går upp klockan 7. Han duschar i 10 minuter, sätter på kaffe i 5 minuter, spiser frukost och dricker kaffe i 20 minuter, pussar tänder. Läser avisen, smörjer på ett matpacke, cyklar till jobbet och kommer till jobb 8.14. Om man ska använda ECRS, vad kan man göra då? Kan... till. Jag tar upp min dator kanske. Här kommer. Har vi några förslag? Det var genert nu. Ja. 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 Bra förslag. Ja, mer förslag? Sant, riktigt, ja. Ja. Yes. Ja, mer? Ja, sant. Det är bra med motion. Ja. 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 Mm. Ja. Kämpebra. Precis det här jag ville få fram. Alltså det är många processer i många bedrifter ser ut så här. Man vet inte riktigt varför man gör det i den räckeföljden, men man har alltid gjort det så. Så det här är typiska exempel, keep it simple. Alltså ofta är det som är grejen. Och när man kommer in som ny, som utomstående, så har man en otrolig fördel kontra alla som jobbar där. För du ser det för första gången. De är fullständigt vana, de har jobbat där 10 år. Så har de gjort det i alla dagar, de har gjort likadant hela tiden. Så det är en viktig lärdom. Standard work model. Standard operationsplan, det har vi ju gått igenom här förut. Jag tyckte det var, vi behöver egentligen inte orda så mycket mer om det. Mer än att någonting som, alltså, standard work model är mer än bara standard operationsplan. Det är egentligen en hel modell då. Och nästa steg efter att du har börjat göra standard operationsbladen, där du specificerar hur lång tid saker och ting tar och så vidare, kan du börja med det svåra arbetet. Det är balanseringsbladen. Där du egentligen tittar på vilka processer finns. Vem är det som ska utföra vad? Och då kan du då helt enkelt, om vi ska ha den här takten, så behöver vi ha så här många personer i den processen. Och då ska de göra de här. Men ändrar sig takten, så kanske du vill ta bort en process och lägga den i en annan avdelning. För att då kanske du kan skära ner en person där eller öka med en person där, men ta bort en, så att du då får en så hög utnyttjandegrad som möjligt utav personernas arbetstid. Väldigt, väldigt svårt. Vi fick aldrig igenom det. Vi fick inte det till att bli helt bra. Det egentligen har vi på det klara med. Vi har ju inte alls haft det precis så som i aluminiumsindustrin. Inga tunga saker, inga faror. Men å andra sidan så är det renlighetsaspekten. Saker och ting måste vara väldigt, väldigt rent. Och kemiskt avfall, som i sin tur kan vara farligt. Tidsvinster. Hade jag gjort den här powerpointen på jobbet, så hade det tagit mig en halva tiden, eller ännu mindre. Eller hade jag haft alla bilder, jag hade haft en verktygkasse och vill jag ha en symbol, så allting är standardiserat bara för mig att plocka ihop och baka ihop. Nu hade jag ingenting. Jag tog inte bara börja från scratch. Det är en väldigt, väldigt stor forskel. Sen så hade vi det här, linkoordinatorer. På ett stort företag så går det ju att ha. Men är det en mindre bedrift så är det nästan omöjligt. Jag har en avdelning med specialisering, processledning och förbättringsmetodik. Där består av en hög med black belts och processledning då, som styrde. Som styr alltså förbättringsarbetet och som lägger demands gentemot mjukvaruutveckling och så vidare. Så vill man ha någon form av mjukvaruutveckling så var man tvungen att gå förbi det här steget först. För de har då helhetsbild. Så. Och så sen så utbildning av operatörer och drifttekniker till Yellow Belt. Som är en grad i Six Sigma. Sen så är jag klar. Den är jag. Spörsmål? Tyst som i graven. Ja, där har vi det. Ja, ja Sven. Ja. Mm. Oj, det kan jag inte riktigt svara på. Den här är en sån övning som jag har gjort många gånger. Jag bara tog den från minnet. Men den går ju att skära ner väldigt mycket. Jag har hört saker att han kan pussa tänder i duschen. Han kan lyssna på avisen i iPodden på vägen till jobb när han cyklar och så vidare. Då. Så det går ju att kutta den väldigt, väldigt mycket. Men det finns ett... Det är viktigt när man gör det här också så att man inte kuttar för mycket. Och kuttar du för mycket i processen och gör för många tilltag samtidigt så är du inte helt säker på vilket tilltag det var som gjorde att det blev bättre. Förfejl, ja, precis. Ja, det är väldigt, väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Du kan sova 15 minuter till. Helt med. Ja. Väldigt bra spörsmål och väldigt bra. För nu var ju detta i Småland. Och smålänningar är ju som smålänningar är. Nej. Men det är som du säger, väldigt traditionsrik bedrift. Jag ser det lite som tvärtom. Men jag kommer ju från en bedrift som väldigt, alltså allt är delegerat. Och det var det vi såg när vi genomförde. Ja. 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 Och jag tror att, alltså om, jag tror att det är nog snarare så att Ericsson är väldigt, väldigt ulikt resten av Sverige. Så, för jag känner ju inte igen mig i detta. För där är det snarare så att cheferna kan inte processerna överhuvudtaget, utan det de gör på Ericsson är att ta hand om medarbetarna och ge dem förutsättningarna för att lyckas. Jag kommer ihåg en gång när jag var... Vi skulle öka takten från 300 i veckan till 700 i veckan. Och då kom chefen och sa, vi ska öka takten så här mycket om 2 månader. Vad behöver ni? Ni har idag på er att komma fram till vad ni behöver för att klara det. Så det var liksom bara sån helt öppet. Och jag är ju för den typen av flata struktur. Att allting sköts så mycket som möjligt utav de som kan processen. Det vill säga de som utför den. Men som sagt var, den situationen känner inte jag igen mig alls. Så, men det... Ja. Ja.
Vi ska plocka upp ballen runt både kulturer för ändringar och vem som kan vara. Det är samma som jag började första föreläsningen med, du är inne på där, med att det är, vi har forskel på japanesere, amerikanere och norrmän, och det är forskel på norrmän och svenskar, men det är också forskel på 2 norska bedrifter med deras internkulturer, samma som 2 svenska bedrifter. Så det är inte något unikt exempel på det här från den andra, men det är forskjeller, det är det. Jag bara se på tiden. Så jag vill bara säga tusen tack för ditt bidrag. Det är lite ansamma. Vi, ikke sant? Dere skjønner, det sitter en med en masse kunnskap her, og vi skal senere spille Lego-spill for at dere selv skal få det, så at vi skal prøve litt i praksis. Men bruk studentassistenter også fremover da, med torsdagsøvningene, for det der. Vi tar et kvarters pause, så skal dere få svar på hva er egentlig Lean Six Sigma, og hva er black belts og yellow belts og så videre. Det tar vi da. 11:15.